Öknen växer, veden öknar gömmer. Välkommen till Apans anatomi. Idag så är temat öken. Och med mig ut i denna tillvarons öken då så har jag Björn Nord från skrivande kollektivet Autonoma Kärnan. Välkommen Björn.
Ja, tack. Kul att vara här.
Ja, verkligen. Anledningen som du har bjudits in är ju att det har just kommit nummer ett för i år av tidningen Brand. Och den bärande texten där har du skrivit som heter just Överlevandets öken.
Precis. Och man får kanske blå tillbaka lite också att anledningen till att vi är här och poddar det är att jag inte kommer ihåg det, men vi sprang på varandra på Radikalt Forum i Göteborg. Och då hade jag precis upptäckt det här med destituerande makt och destituerande potential. Och genast så sa du, det här måste vi podda om. Så det känns väldigt roligt att nu liksom komma till skott och med öknen som utgångspunkt prata om det. För jag tänker att vi kommer nog glida in en del hel del på det här med destituerande makt och potential också.
Det här blir också, det är faktiskt det 100:e avsnittet av den här podden av Apans anatomi. Så du är verkligen hedersgäst på det sättet också.
Ja, det känns som en stor ära och det är även min poddebut får jag säga. Så det är lite så stort på två sätt.
Ja, verkligen. Och öknen, det är någonting som vi tänkte vi ska närma oss på massor med olika sätt. Dels liksom varför du valde det som utgångspunkt för din artikel och vad du vill säga med begreppet öken. Och liksom gå in och prata både om öknar geografiskt, om öknar filosofiskt, om öknar religiöst, politiskt och populärkulturellt. Alltså du och jag började prata om det här långt innan filmen Dune 2 kom på bio. Men nu har ju båda av oss sett den. Du tyckte det var en ökenrulle, jag tyckte det var en fantastisk rulle med öken, eller?
Ja, jag hade nog lite för höga förväntningar. Jag såg den igår, så har den ganska färskt i minnet. Men ja, jag tycker att den hade sina bra sekvenser, men på det hela taget så var det lite slätstruket, får jag säga. Vi har lite olika ingång.
Har du läst böckerna av Frank Herbert, de här Arrakis ökenplaneten hette den väl först när den kom på svenska?
Nej, alltså min koppling till Dune, det är ju alltså, det är från 90-talet hemma i familjevillan där jag satt och spelade Dune-spelen och blev helt, liksom, helt fast och helt beroende. Så det är så som jag närmar mig hela den liksom, ökenplaneten, hela den världen med Fremener och med Harkonnen och Atreides och så. Så det är den ingången jag har haft, så jag har inte läst.
Det är ju speciellt också att se en film som handlar så mycket. Det är ju en muslimsk science fiction kan man säga på många sätt. Att det är inte bara oss, det här Fremen, ökenfolket då som det handlar om och deras seder och deras religion och så som är muslims. Att det är, men begreppsapparaten, så mycket begrepp som är tagna direkt. De pratar om jihad och liksom en rad begrepp. Men även de stora feodalhusen, liksom det här imperiet de pratar om, också har mycket liksom muslimska drag och är färgade av sådana föreställningar. Och även från andra religioner. Så vi kommer komma tillbaka till den filmen.
Ja, vi får se exakt hur osams det blir.
Så vi kan ju börja liksom ett ställe där vi kanske mer kommer överens. Då. Och börja prata om din text Överlevandets öken. Vad menar du med öken där när du skriver överlevandets öken?
Det begreppet, det, till att börja med så plockar jag upp det från när jag började läsa de här texterna om destituerande makt eller destituerande potential som kanske är mer korrekt. Med Marcello Taris bok There's No Unhappy Revolution. Och även olika texter av Osynliga kommittén där de pratar, de använder öken. Och de använder det på ett ganska specifikt sätt. Mer som att öknen är någonting existentiellt. Alltså den mänskliga existensen under kapitalismen. Man menar att det är liksom som att det är en icke-värld som fungerar i det att den kan producera men den har gjorts obeboelig. Det är väl liksom kärnan av det. Och att den finns liksom överallt. Den kan inte expandera mer men den kan fördjupas. Och att man inte ska tolka det som någon vacker poetisk bild utan som något väldigt konkret, alltså som villkoren för vår tillvaro. Den här öknen just. Och det slog an en ton i mig för att jag tycker just att det beskriver väldigt bra den mänskliga existensen under kapitalismen som någonting väldigt sterilt och anemiskt och ödsligt.
Just den här tillvarons öken då, då menar du liksom livet i dagens kapitalism, det är där det kan man beskriva liksom med den här ökenmetaforen. Var kommer motståndet in så att säga? Hur bedriver man motstånd i en öken?
Ja, men om vi tar ett steg tillbaka till det just med skillnaden mellan överlevande och liv, så det plockar jag upp från situationisten Ravon Vanegem som ju har det här begreppet överlevnadssjuka. Jag har ju tänkt att han känns lite passé, att han är liksom en klenod från 60-talet som inte riktigt är relevant för idag. Om man jämför till exempel med Guy Debord, den andra stora situationistiska teoretiken som jag känner kan vara, blir nästan mer och mer relevant med hans teori om skådespelsamhället. Men, here we are, jag plockar upp det här begreppet överlevnadssjukan och han menar ju då att han skiljer på liv och överlevnad. Med överlevnad så menar han ju då alltså då att det är tillvaron som är stympad och frustrerande, där den kapitalistiska ekonomin tvingar en att delta i produktion och konsumtion, och att överlevandet tar sig primärt formen i det här krassa tvånget att man måste jobba för att få mat, tak över huvudet, och att detta medför att människor de lever ganska triviala, lite meningslösa, vilsna liv. Och att man liksom som en autoimmun sjukdom, jag skriver i min text också, liksom depressivt skrumpnar ihop. Saker som njutningsångest, ensamhet, rädsla, avundsjuka, girighet, självupptagenhet. Det är alla symptom på den här överlevnadssjukan då, som Ravon Vanegem skriver. Och det är ju känslor som, och tillstånd som skapas och manipuleras i en allomslutande ekonomi. Där profit och kontroll och nöje är liksom hopplöst upplösta i varandra.
Motståndet då, hur kommer det in i det?
Ja, motståndet i det, då, om det är liksom den här sterila, livlösa platsen, så om man letar efter någon form av motstånd eller en sandstrand i själva öknen, så kommer man liksom bara hitta sand. Det finns inget dolt subjekt eller det finns ingen befrielse på det sättet, utan att det som gäller, det är ju att ett form av revolutionärt blivande där man hittar oaser i öknen, alltså som är i öknen men inte av öknen, som gör att man kan liksom, man kan på något sätt hitta motstånd där man inte förlikar sig med den här ökentillvaron, men som ändå kan vara någon form av röda fästen eller brohuvuden för motstånd. Och det är någonting som inte är givet utifrån någon mänsklig sens eller så, utan det är någonting som måste skapas, alltså livsformer, nya världar som måste skapas. Tari, han pratar ju bland annat då om att det är viktigt att se det politiska i vänskapen, i kärleken, och att skapa då kämpande gemenskaper och kommuner, som jag tänker vi kanske kommer att prata mer om. De viktigaste oaserna så som jag läser in det är just kärleken, som kan låta lite hippieaktigt, och kommuner, tänker jag, är de två nyckeloaserna eller nyckelfästena för motstånd.
Vi kanske ska säga något om den här traditionen då. Liksom. Jag har gjort flera avsnitt om det, apans anatomi innan och prata om det här, men att det är, om vi tar från situationisterna, liksom de franska situationisterna, men sen den, vad man ska säga, radikala ultravänster som i Frankrike som bildades kring 2000-2001 kring den här tidningen Ticon, och de var inspirerade av situationisterna, men de var också influerade av den här italienska filosofen Giorgio Agamben och Agambens teorier. Och de hämtade också inspiration från italienska autonoma rörelsen, men inte riktigt den liksom traditionen som Negri kom från, utan nej, mer 70-talets otyglade upprorsströmning. Och där Marcello Tari var ju liksom en av Negris nära i Italien liksom i rörelsen. Jag träffade honom i Padua där liksom han var verksam ett tag. Jag tror han är från Rom och bor i Rom. Mm. Och han blev ju nära vän med de här Ticon, den osynliga kommittén, strömningen. Och de plockade upp ett begrepp som Mario Tronti från den autonoma traditionen hade, som hette destituerande makt, och som också användes av de här Colectivo Situaciones, som var en rörelse i Argentina under hela den protesten där 2001, som också var destituerande makt. Så att vi hade liksom Negri och de som pratade om så här revolters konstituerande makt, där det var liksom något affirmativt i revolten, se hur man byggde olika motmakter som någonstans såg kapitalismen, imperiet, som en passiv parasit, och vi hade makten och vi kunde liksom bygga medan den här destituerande tendensen, vad, hur skulle du beskriva det här, liksom, det destituerande?
Ja, det är ju, det kan ju översättas med avsättande, men det är ju liksom att man, om man ska använda ökenmetaforen, så är det ju liksom att det viktigaste det är att man ska undandra sig allting som får öknen att växa. Och med det är ju alltså ett undandragande, en fördjupad vägran, att man vill inte försöka rädda eller bygga upp eller på något sätt förvandla de kapitalistiska institutionerna, utan man vill dra sig undan, man vill urholka dem. För att prata med Mario Tronte, man vill liksom försätta det existerande i kris helt enkelt. Det är det som är utgångspunkten. Så man har liksom inte det här konstituerande, utan snarare till exempel Osynliga kommittén är ju, går ju väldigt polemik med det konstituerande. Bland annat i sin bok Now. Men det handlar ju mycket om det, just undandragande vägran. Och om vi pratar om i ökentermer, alltså gör någon form av exodus. Och det är ju här och nu, att det är liksom det omedelbara. Det är, man ska inte vänta på att någon objektiva historiska omständigheter ska liksom träda fram och göra det möjligt att revoltera. Utan det är alltid möjligt att revoltera. Det är ju också en sån röd tråd just i det destituerande perspektivet.
Jag var ju med i Stormens utveckling, den podcasten som Ola Söderholm har. Jag skrev också om det i Flamman, om den här Vincent Bevins bok nu, If We Burn, som handlar om 10 år av massprotester från ekonomiska krisen 2008 fram till nu, liksom det långa 10-talet kallar de det. Han pratar ju om att de här stora rörelserna som har gått ut på gatan har ju misslyckats att gripa makt, att de har misslyckats när de fått ut, blivit en majoritet, fått upp sina frågor på gatan, fyllt torgen, så har man sen inte kunnat konstituera en makt, bygga en makt, bygga ett parti som har liksom kunnat genomdriva krav, reformer, utan det har snarare blivit reaktionen, liksom de reaktionära krafterna som har tagit den där energin och vänt till sin fördel. Liksom. Och jag tänkte på det när jag läste Osynliga kommitténs böcker Till våra vänner och så. Då, deras analys var ju tvärtom. Att de tyckte att det här destituerande, det här liksom blockerande momentet i revolten var bra i ett första skede, men att det stannade av, det lyckades inte fortsätta. Delvis på grund av att de ser att det fångades in av politiska krafter och populistiska partier och så. Eller av fascistiska krafter, så att det kunde inte liksom upprätthålla sig själv. Utan det borde ha fortsatt. Hur ser du på det där liksom, destituerande, konstituerande? Liksom, och...
Nej, men jag tänker till att börja med, så en missförstånd kring det destituerande är ju att det är att liksom jubla så fort någon sätter eld på en soptunna. Att det bara är den typen av ren insurrectionalism på något sätt. Utan det är precis som du är inne på, att både Osynliga kommittén och Marcel Tari är ju inne på det här med att man måste ju också skapa gemenskaper, att det är det viktiga. I form av till exempel kommunen är väl den viktigaste termen här. Men Tari pratar ju även om kärleken och att se kärleken politiskt och dess koppling till kommunismen. Han går ju till och med så långt som att han säger att bara de som verkligen har upplevt kärlek och älskat någon har tillgång till kommunismen, skriver han i sin bok. Det skriver han ju i det att både kärleken och kommunismen, att det är subjektupplösning och att det är den gemensamma upplevelsen som står i centrum. Och att varken för kommunismen och kärleken finns det något subjekt eller objekt, utan att man blir upplöst i den här gemensamma upplevelsen och i de här banden man har till varandra. Och det tycker jag ju är väldigt intressant. Och även Osynliga kommittén är inne på det, just vad gäller kärlek som upplöser den här fiktiva enheten som individen är. Utan att man binds samman, och att de menar att om man inte en del av den andra hade blivit en del av en själv och på något sätt löst upp den här enheten individ, så hade man liksom inte lidit så mycket och blivit så jävla knäckt när det väl till exempel blir en separation eller så. Om det bara fanns relationer och individer som förhåller sig till varandra.
De ser ju vänskapen någonstans som väldigt så här, grundläggande begrepp också vid sidan av kärleken, att det är varje vänskapen är politisk. Så.
Ja, nej men precis. Och att om man har skitrelationer till exempel i en politisk rörelse, så blir det också skitpolitik av det. Utan det är viktigare att se det politiska i vänskapen och i kärleken och vilka band man har till varandra.
Hur skulle man exemplifiera det här då? skapandet av kommuner, kärlek, vänskap, destituerande rörelse, exodus från det här?
Till att börja med så får man ju man tänker ofta i väldigt stora termer kring massrörelser, kring att man ska samlas, kring vissa krav som på något sätt ska skapa en viss politisk kraft eller styrka eller så. Men det som de säger här kring just att se det politiska i vänskapen, i kärleken och i den här kämpande gemenskapen, det är ju att man på något sätt, man går samman, okej, nu är det vi skapar en slags pakt eller en social förbindelse där vi tillsammans tar oss an världen på något sätt. Att man inte längre, att man upplever den här känslan att man är ensam mot världen och att man liksom, man blir delaktig i en kollektiv kraft som bebor ett område och som utformar och väver de här nödvändiga banden som upplöser de här individuella liksom fiktiva enheterna, utan att man blir en gemenskap istället. Det är ju liksom kärnan i till exempel att skapa en kommun. Och exempel på kommuner var inne på lite, det är ju blockader, strejker, ockupationer, alltså olika avbrott och störningar i den samhälleliga produktionen som liksom inte fastnar i den här kapitalistiska normaliteten eller realpolitiska kampen om smulor eller så. Jag har två exempel i min text från Malmö faktiskt. Den ena är ju den här röda idrottsföreningen Collective Effort som ju i någon form av praktisk förening av träning och solidaritet har skapat någonting nytt tycker jag och spännande. Ett annat exempel var ju för några år sedan det här Sorgenfri lägret där aktivister och EU-migranter liksom skapade en kommun och en kämpande gemenskap där den här gamla identiteten av svensk medborgare, migrant liksom löstes upp och att man istället växte fram då till att man var Malmöbor. Och det är också en form av kommun som är intressant. Och ska man liksom blicka lite mer internationellt så har det ju funnits, just kommuner är ju väldigt, har ju varit framstående i de här olika torgprotesterna som även Osynliga kommittén berör sina böcker, som på, jag nu vet inte om jag uttalar rätt, men Tahrirtorget i Egypten 2011 eller Taksimtorget i Istanbul. Det är två exempel på den typen av kommuner. Och sen så är det ju även framträdande i Marie Bookchins frihetliga kommunalism som PKK via Öschelands skrifter har plockat upp. Där finns det också med. Och sen blev jag ju väldigt glatt överraskad, som ett exempel från populärkulturen var ju i den här zombieserien Last of Us. Jag vet inte om du sett den?
Nej, inte sett.
Det är ju där de två huvudkaraktärerna besöker ett överlevarsamhälle som visar sig vara en kommun där en av de framträdande i den här kommunen verkligen säger uttalat i den här tv-serien på HBO att ja, detta är en kommun, vi är kommunister. Och jag var tvungen att screenshotta det faktiskt och spara, för jag tyckte det var, ja, det gjorde mig glad.
Det är ju lite innehållet i din text, och jag tänkte vi kan kliva ut lite från den nu och liksom gå in i en bredare diskussion. Och man kanske bara ska börja med det här liksom, definiera vad en öken är liksom. Och det finns liksom ingen given enhetlig ekologisk definition av det, utan det handlar om så här, regn, fuktighet, temperatur, att man hur lite nederbörd det är eller hur lite luftfuktighet det är eller hur varmt det är, vilket gör att det är liksom svårt att växa någonting, existera någonting. Men sen finns det ju även kalla öknar och varma öknar. Så att det, en stor del av jordens öknar är ju inte såna varma öknar på det sättet, utan de har låg nederbörd och ser mer ut som former av stepper eller tundra liknande områden.
Nej, men jag tyckte jag bara plockade upp det med varma och kalla öknar. Jag tyckte det var väldigt intressant. För de förekommer ju i den här texten som vi båda läste, Desert of Anonymous.
Anonymous kallar sig författaren, och det är någon aktiv anarkist i, ja, jag vet inte om det är Europa eller USA som personen. Den är, kan det vara 2010 eller något senare liksom, men den har 10-15 år på nacken, och den texten, pamfletten, heter Desert.
Och i den så skriver de ju att just att alla imperier, de har liksom dött för att de spridit ökna för mycket, att de helt enkelt har gått under och inte har kunnat överleva. Och ett citat är att den civiliserade människan har vandrat över världen och lämnat öken i sina fotspår. Och det tyckte jag var väldigt intressant, just det med tanke på med ökenspridning och att det blir ett varmare klimat, jorden utarmas, jordbruksproduktionen kan lamslås, slås ut så att stora områden blir ofruktbara. Men det som jag tyckte var mest intressant där, det var ju liksom att i de här områdena där så att säga civilisationen får dra sig tillbaka, så skapas en ny utsida. Alltså någon form av ödemark som sen kan bebos av olika former av dropout som inte vill vara del av den kapitalistiska ekonomin. Och i den texten så nämns bland annat att i södra delarna av Europa så finns det övergivna gårdar och byar som liksom har återbefolkats av liksom anarkister och hippies, olika typer av sekter och andra människor som liksom flyr undan, alltså från lönarbetet, och har en annan typ av tillvaro. Och det tyckte jag var ganska intressant. Och det nämns även andra exempel från Australiens liksom sönderbrända inland och även Nordamerikas västra öknar, där det skapas möjligheter för flykt och frihet, även om det är en väldigt knaper tillvaro, märkt och brist så här, som jag kanske inte lockar supermycket av. Men jag tyckte det ändå var intressant att det skapas en ny utsida.
Jag tycker ofta att anarkistpamfletter eller texter är rätt torftiga och liksom trista ökenarter. Men den här är... Ja,
teoretisk öken.
Men den här är intressant just för att den tar sig an både, den går igenom Mike Davis, det här slummens planet, hur slumstäderna växer. Men den går också igenom hur ökenfolk i olika tider också har på ett sätt, det här är ju liksom David Graeber, hans bok liksom om hur allting började, om jägare och samlare jämfört med jordbrukare. Att öknen är ju inte en jordbruksplats, utan öknen är en plats där du, det du kan göra i öknen är ju bedriva handel. Att du kan liksom, du kan upprätta karavanvägar, handelsvägar. Men ökenfolk, beduiner, har också varit mer svårstyrda och varit på ett sätt mer anarkistiska samhällen enligt den här pamfletten då. Att i bemärkelsen att stater har kunnat inordna dem formellt men aldrig liksom kunnat riktigt underordna de här regionerna. Att de har varit statslösa på ett visst sätt. Så att det finns någonstans i det här liksom ökenlivet finns det, menar den här pamfletten, liksom någonstans ett annat sätt att leva än det statliga livet. Men den är också väldigt oromantiserande. Det är ingen text som bara drömmer om de stora revolutionerna. Och liksom, de utgår verkligen så här cyniskt från, men det kommer inte ske. Den här ekologiska omställningen kommer inte ske. Vi lever i den ekologiska katastrofen. Sociala revolutionen kommer inte ske. Vi kommer inte få den här generalstrejken. Utan det som sker med hela uppvärmningen av jorden är, och det har inte jag sett någon annanstans, att de har en så här geopolitisk syn på klimatet. Att vilka regioner i världen kommer bli obeboeliga för att det blir för varmt och kommer bli, inte gå att odla någonting på, och vilken odlingsmark, hur kommer den förskjutas? Att nu är det liksom Ukraina, delar av Ryssland, liksom, som Polen, där vi har mycket jordbruk i Europa. Liksom. Men ju varmare det kommer bli, desto intressantare ur jordbrukssynpunkt, och så kommer också gamla tundraområden bli. Att de säger att ja, men dels har Storbritannien, Skandinavien, Ryssland med Sibirien, liksom, norra hemisfären, liksom längst norrut, det nordliga nord och det sydliga syd som Grönland, Kanada, där det kommer bli ett väldigt stort tryck på...
Ja, de använder ju begreppet cold rush istället för gold rush. Just för att det kommer vara områden som öppnar upp sig när det liksom tinar upp för att få tag på alla de här värdefulla naturresurserna som gas och olja och vad det kan vara. Och där tycker jag också just det geopolitiskt att de pratar om det, att skillnaden mellan kalla och varma krig, att de här kalla krigen, om vi pratar om det norra, att det handlar mer om staters expansion och liksom en extern konflikt mellan liksom statliga makter. Medan i det de kallar varma krig, att det kommer mer handla om liksom att statliga system kollapsar och att det blir inbördeskrig och kaos på det sättet. Mm. Och att de skiljer på det, att det kommer vara olika typer av konflikter i de här olika områdena.
Och båda kommer öppna rum för motstånd att fly till eller finnas till eller skapas. Men båda kommer också innebära olika former av massdöd eller nya former av inflyttningar och mycket murbyggande liksom för att skydda sina områden. Och den skyddade del av världen vi lever i kommer klara sig bäst. Och det ser vi ju nu också, att man vill bara verkligen bygga murar kring de här områden för att andra inte ska komma hit. Men att vi kommer också se en folkomflyttning liksom norrut, och att trycket på urinvånares mark kommer öka så oerhört. Både för att det öppnas upp nya vattenvägar liksom norr om Norden till Sibirien, och det öppnas upp nya oljefyndigheter där när isen drar sig tillbaks, och det öppnar möjligheter att plocka ut resurser, och det öppnas också upp mer nordliga jordbruksmöjligheter också. Så att det kommer verkligen bli, ja, som du säger, cold rush i bemärkelsen att det här blir allt mer attraktiva områden att både extrahera och exploatera liksom på olika sätt.
Och det kan man också fundera på, hur det kommer att accelerera klimatförändringarna. Om man frigör ännu mer fossila bränslen till exempel, upptäcker nya gasfält eller oljefält och så. Så att för jag hade inte läst om det innan, just det med varma och kalla öknar. Jag tyckte att det var väldigt intressant. Och jag tänkte också på det som jag var inne på lite innan, det där med att imperier sprider öknar. Och de sprider öknar så att de liksom hugger undan grenen de sitter på. Då kommer jag tänka lite på liksom som kapitalismen som ökenspridare. Både liksom här då genom klimatförändringar och den typen av saker. Men även så, nu är det ju ständigt aktuellt med folkmordet i Gaza. Fick man tänka på krig som ökenspridare. Alltså helt enkelt skapandet av livlösa och obeboeliga områden. När man ser alla ohyggliga bilder från Gaza och sådär, så är det ju väldigt tydligt att det som skapas där, det är ju liksom en grusöken av ruiner där man avhumaniserar och där liv släcks. Alltså man är ute efter att liksom förinta Gaza som livsform i någon mening från Israels håll.
Och Gaza som livsform handlar då inte bara om människorna som lever där, utan man går ju ut och skövlar och livlundar. Det är även ett krig mot naturen i de områdena som man tar bort för att göra marken än mer obeboelig och omöjlig att återvända till.
Ja, men precis, och kontrollera. Ja, men som vatten är ju som en nyckelresurs till exempel. Det är också en sån grej. Men jag tänkte också på det här med att förinta Gaza som livsform. Det gör man inte bara genom liksom bomber och kulor, utan det är ju även genom att man ger sig på den här påtvingade svälten och att man tvingar folk torrförflyttningar, att man ger sig på sjukhus så sjukvården kollapsar. Ett av de mest, tycker jag, obehagliga filmklippen ifrån Gaza var just det när man fick se, det var de här svartvita gryniga drönarbilderna på palestinier som bara vill ha mjöl för att överleva. Och så sen blir erskjutna, för det var ju så tydligt att man vill framställa en sån form av formlös insektsmassa liksom, som var liksom helt oregelig. Och jag tänker att just tillvaron där i Gaza, om vi ska återvända till liksom temat med öken och så är det ju verkligen så att det är ju en konstant kamp för överlevnad, döden är närvarande hela tiden och kan ta många former, dels som, liksom, som stridsflyg och stridshelikoptrar som liksom cirklar som gamar runt området, men även liksom på marken genom de israeliska markstyrkorna som liksom går fram som någon form av öknens demoner, som Tari skriver om i en av sina texter om öknen. Där de liksom mördar det mesta som kommer deras väg, till och med israeliska gisslan som kommer under vit flagg. Precis som du är inne på, det ser ju liksom ett krig mot, alltså kring att skövla olivlundar, kontrollera vatten. Men det är ju också att döda Gaza som livsform, det är ju att liksom försöka släcka kulturen som sådan, att man liksom gör riktade attacker mot kulturinstitutioner, universitet, moskéer, skolor. Eller att man gör riktade lönnmord på kulturpersonligheter som till exempel. För att också tysta Gazas röst på något sätt. Som den här poeten Refat Alarer som mördades till exempel. Mm. Men även att den här avhumaniseringen tar sig också väldigt ofiltrerat ut. Till ens flöden genom alla de här filmerna som israeliska soldater själva har filmat. Där det är sån väldigt skadeglad förnedring och som jag verkligen tycker är en del av folkmordet, som en avhumanisering av palestinierna liksom, när de klipper dem i palestiniers hem och rensar ut garderober eller så, är så lustiga folks kläder, eller att de slår sönder minnesaker, eller att de liksom går och knackar på och flinar på dörren på ett hus som är liksom helt sönderbombat och alla de här grejerna. Och då tycker jag just på att det man vill, det är att skapa en öken liksom på något sätt av blod och grus, som sen blir ett tomt rum som kan asfalteras över och bosättas. Så där kopplingen till öken, att det är liksom, man vill skapa någon form av livlöst område som man sen kan ta över och bosätta. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Och det är när man ser liksom så här airshots eller luftbilder på Gaza, att det blir så tydligt att det ser verkligen ut som en grusöken. Liksom.
Mm. Ja, jag satt verkligen och understök där i några av de här tikontexterna vi läste. Making inhabitable is war. Och liksom, att det är en annan sida av kriget, att göra obeboeligt på alla sätt. Att det ska vara omöjligt. Att, inte bara att släcka människoliv eller driva bort eller krossa möjligheten att göra motstånd, utan att det är just att skapa öken, att skapa det, making it inhabitable, obebobart. Och det är ju en form, speciell form liksom av totalt krig, där det inte handlar om att tvinga motparten till förhandling eller eftergifter, utan det här är annihilerande. Vi har nämnt det flera gånger om ökenspridning som begrepp och öken som metafor. Och jag tänkte, när man läser om det här, så ett begrepp som hänger ihop mycket med öknen, det är öknen som nihilism. Och då är det liksom Friedrich Nietzsche i liksom Så talar Zarathustra, så har han ett kapitel där han har det där liksom att öknen växer, veden öknar gömmer. Att det här just att öken är inte bara liksom ett tillstånd, utan det är också ett tillstånd som expanderar, som växer. Att det är det som är hotet. Och då finns det en hel filosofisk tradition från det där liksom Heidegger plockar upp det där. Martin Heidegger, liksom tyska filosofen kopplad till naziriket. Men sen också hur Tikkun och Osynliga kommittén bygger vidare på det där. Sen finns det andra traditioner som jag tänkte vi kunde ta upp som kontrar mot det här. Liksom, som, där öknen är snarare en metafor för motstånd. Liksom, att bedriva motstånd. Och där har vi liksom Deleuze och Guattari. Och där öknen är utsida, olika former av utsida. Och där finns till exempel hur den beskrivs i religionen. Och Tikkun, de är väldigt inne på den här Nietzsche-heiderianska liksom beskrivningen. Öknen som nihilism. Och då tänkte man vi skulle bara liksom reda i det där begreppet nihilism. För det är ett sånt där begrepp som slängs runt så ofta, speciellt i filosofin, men aldrig liksom riktigt definieras. För Nietzsche så är det ju det han beskriver som Guds död. Med Guds död, att det finns liksom inte längre någon transcendent storhet att hänga upp moral, värderingar på längre. Det finns inget som legitimerar en kung eller någonting. Så att du har inga värderingssystem längre. Och någonstans så kan man använda det här för att beskriva olika fenomen. Att Nietzsche och Heidegger, de beskriver det här liksom, för när de pratar om det så är det modernismen. Det är liksom någonstans modernismen och liberalismens intåg och liksom en period efter kristendomen, efter religionen, efter monarkierna. Liksom. Det här är borgerlig-liberala världen. Nihilismen kan vara frånvaron av värderingar hos Nietzsche. Det kan vara hos Tikkun eller hos sina kommittén, så är det den individualiserade liberalismen som är politiken, som är den här nihilismen. Och de begrepp som man använder för att förklara vad man då menar med öken eller de här platser. Du var ju inne på mycket här i början, men det är beskriva ödemark, tomrum, ingenting, nollpunkt, tristess, meningslöshet. Att det existerar monokultur utan mångfald, tystnad, ensamhet, sociala, existentiella, psykologiska dimensioner i det här ökenbegreppet.
Ja, och det var just det som jag kände på något sätt talade till det här med överlevnadssjukan. Att där fanns det en tydlig koppling, tycker jag. Mm. Liksom att just att det är ett tillstånd som kommer ur det här, som det som Vanäng pratar om, det här med den här ganska tomma, meningslösa livet som man lever, som är märkt av tvånget att jobba, tvånget att konsumera saker, att ha skitdrömmar om en bättre konsumtion, bostadskarriär, den typen av grejer. Alltså någon form av ersättning för någon form av, alltså en genuint liv. Alltså någon form av, nästan som om vi pratar ökenmetafor, alltså någon form av hägringar som man jagar efter, men som liksom aldrig, som är helt substanslösa.
Och då är det intressant också med öknar, vad man kontrasterar det mot för begrepp, att man ställer det mot något annat. Vad har liksom det här öken, nihilismen, öken, tristessen, tomheten ställs mot? Och så Heidegger som jag, det här är verkligen högt över mitt huvud och jag har inte läst Heidegger.
Jag blev lite nervös när du innan skrev något om Heidegger.
Ja, och det jag har liksom jagat och jagat och jagat texter som kan för pedagogiskt förklara vad Heidegger vill säga och tycker det är så svårt att hitta, och alla texter jag hittar beskriver olika saker, men jag förstår i det här sammanhanget i alla fall, inte för att beskriva vad Heidegger är ute efter utan vad Tikkun och den vänstertraditionen liksom, Agamben och sådana som läste Tronti och alla liksom hämtade ju mycket influenser från Heidegger, att det finns en hel vänstertradition som gjorde det. Och Heidegger, han har, pratar ju liksom om det här att vara i världen. Och att vara i världen kan vara kopplat till territoriet, till plats. Men det är liksom att någonstans befinna sig i den här världen. Men vi är allt mer separerade från den här världen. Att det finns, han pratar om vyste, en form av ödeläggelse av varandet. Att det sker den här separationen. Och då använder han den här öknen liknelsen för att prata om det. Och när Tikkun gör det, då har ju de också, det här är inte, de beskriver ju inte en sån här konflikt höger, vänster, arbete, kapital, progressiva eller reaktionära. Utan de ser liksom motsättningen någonstans står mellan världar, en mångfald av världar eller livsformer. Det är alltså olika sätt att leva, och det här handlar inte om ursprungliga, det här handlar inte om att så här, något naturligt urtillstånd eller någon essens, utan de här världarna liksom kan vara olika former av så här levande, olika former av gemenskaper, det du pratade om som kommuner. Och separationen då, så att säga, det är ju snarare liksom att allt det här införlivas i kapitalismen eller imperiet, biopolitiken, skådespelet, de använder olika begrepp, att det sker en separation. Jag kan bara dra några citat, att de skriver liksom, det här är överallt där ingenting händer. Det finns överallt, sträcker sig runt hela världen nu, den här öknen, men den fördjupas. Och det handlar om separationen från världar, om avbefolkandet av världar. Och projektet då är att återupprätta världens enhet. Så själva begreppet tikkun är ju tagen från judiska kabbalan, där det betyder liksom att läka eller hela världen. Att det är essensen i deras projekt, liksom att återupprätta det här gemensamma. De skriver så här om den individualiserade liberalismen är del på ett sätt som separerar oss. Eller politiken, och politiken fungerar på det. Och så säger de så här, that is how the classical definition of politics spreads the desert. By abstracting humans from their world, by disconnecting them from the networks of things, habits, words, fetishes, effects, places, solidarities that make up their world, their sensible world, that gives them their specific substance. Så skriver hon så här, everywhere nothing is happening, everywhere things are working, wherever the normal situation prevails.
Ja, men precis, och det jag tänker just att begreppet separationer är ett sånt nyckelterm som också går tillbaka, som situationisterna pratade mycket om. Du nämnde att i den här texten Kohl, som Osynliga kommittén skrev innan de blev som Osynliga kommittén, när de hette Unanimous. Och så när vi är inne på det så säger de att man har ju försökt namnge den här öknen på olika sätt. Genom biomakt, skådespelet och imperiet. Men att de menar att det kanske mer bidrar till förvirring än något annat. Men jag tycker nog tvärtom att det ringer in rätt så bra och fördjupar förståelsen i alla fall vad de menar med öknen. Sen, som vi har varit inne på, så finns det ju alltså man kan använda öknen på många olika sätt. Men jag tycker ändå att det är ganska bra beskrivet. Om vi tar skådespelet som exempel då, som är den här termen eller teorin som Gud i Bård lanserade om skådespelssamhället. Det är ju inte bara massmedia och reklam och sociala medier och så. Mm. Utan det är ju även själva resultatet av det existerande produktionssättet, menar han, alltså av kapitalismen och dess syfte. Och inte sådana form av ideologisk luftsås som bara läggs på som en dekoration, utan verkligen liksom den kärna innersta overkligheten i samhället. Som nu, alltså just vad gäller separationer, där man separeras från varandra genom att relationer förmedlas via bilder, skärmar och förvrängningar som ställs mellan en själv och världen. Och att det blir sådana form av generaliserad separation där vi blir isolerade tillsammans. Och det tänker jag är en sån... Jag tycker att det är ganska tydligt, går igen i alla de här texterna kring den här beskrivningen, när de beskriver öknen som liksom ett sterilt åtskiljande, eller där som är liksom själva motsatsen till det de strävar efter med gemenskap och ett revolutionärt blivande. Och vad gäller biomakten så tycker jag också att den kan inte alls förvirra, utan snarare förtydliga att det är liksom inte bara välfärdssystemen och liksom Big Pharma med läkemedelsindustrin och så, utan även hur vi tar hand om oss själva och själva det här fysiska förfrämjandet, både gentemot oss själva och gentemot andra, och hur den här biopolitiken tar kontrollen över och politiserar själva biologin och hälsan och sexualiteten och själva liksom energin hos varje individ. Och det tycker jag också, just att de är mycket inne på med den här väldigt så här genomvarifierade, liksom cybernetiskt kontrollerade tillvaron, som gör att, som en del av öknen. Det är därför som de menar att det är liksom inget som man kan rädda. Man kan ställa det i kontrast till exempel. Där står vi nog lite på olika sidor. Men om man jämför med till exempel med Hart och Negri och deras teori om liksom multituden, sådana form av produktiv, immanent produktiv gemenskap. Där det ändå är inom en mot, medan Tari och Osina kommittén är ju mer så utanför men mot. Alltså att man ska, att kampen sker från utsidan, att man vägrar vara en del av den kapitalistiska utvecklingen. Man vägrar ställa några positiva krav så att liksom kapitalet på något sätt kan fånga in en och rekuperera en. Och då blir det att man hamnar i någon form av revolutionär position från utsidan, inte som en del av öknen. Och det tycker jag är väldigt intressant. En sista grej är bara om just att de nämner ju imperiet, men jag tycker att imperiet, det är tvärtom tycker jag en term som inte riktigt kanske är så bra på att beskriva, för den känns lite, dess så att säga, historiska ögonblick har passerat lite, kan jag känna. Utan då tycker jag snarare att det här, den kapitalistiska realismen, det som Mark Fisher pratade om, känns som en mer intressant aspekt av det här ökenbegreppet. Och med det menar han ju alltså att han beskriver det som en, nästan som en genomträngande atmosfär som reglerar kulturen och arbetet och utbildningen och sätter osynliga barriärer kring det som är tänkbart. Att det liksom, att öknen finns och den kommer alltid finnas, och det är lättare att föreställa sig liksom att världen går under än att kapitalismen går under. Och det tänker jag, det är också en sån nyckelaspekt av det här öknenbegreppet, så som jag tolkar det i alla fall. För att allt annat är otänkbart.
Det kan ju låta som väldigt abstrakta begrepp och liksom vara på en hög filosofisk plan. Liksom. Men om man tittar på liksom nyliberalismen som den var under Göran Persson och Fredrik Reinfeldt, eller som det skifte som sker nu till en mer konservativ, reaktionär nyliberalismen under Tidö, så är ju det två sätt att sprida öknen och fördjupa öknen. Att det ena var liksom att allting från offentlig sektor, vård, skola till kultur skulle vara marknader. Det skulle göras om till marknader och ses till hur de kreativa förmågorna, kreativa liksom i kulturskapandet eller något sånt, skulle införlivas i det där. Varje konstnär skulle bli en entreprenör. Varje band skulle liksom tvingas gå en kurs och ha en egen ekonomi, vara ett eget miniföretag. Att alla självstyrande ställen där det gick att bedriva politik eller kultur var tvungna liksom att anpassas, kommersialiseras, klara marknadshyror, skaffa anställda eller något sånt. Att det var liksom nyliberalismens öken, att hur marknaden trängde sig in överallt och inte gick att leva utanför. Och sen så Tidös öken som de skapar, det är ju den repressiva där man genom staten avfinansierar, drar in bidrag, stänger ner, att folkbildningen ska stängas ner. Folkrörelserna ska drivas ut ur biståndsarbete, fredsarbete, liksom fackföreningar ska motarbetas, arbetarrörelsen ska olika på sätt motarbetas där man, och funkar inte den vägen så ska ren repression till eller motsvarande en form av yrkesförbud. Att det de lämnar efter sig när de har gjort sina utrensningar, oavsett om det är liksom den nyliberala liksom, vacker död stad, klubbdöden som lämnar efter en död innerstad, eller Tidös där, civil, där de har fört krig mot civilsamhället. Det är ju, de lämnar ju ingenting efter sig. Det finns inga ställen mötas, levas, ingenting som skapar samhälle. Ingenting, inget civilsamhälle kvar. Så att då är ju just den här öken metaforen mot värdmetaforen. Den blir inte bara flum. Det här är bara, det är så rent konkret hur våra liv ser ut.
Ja, det blir väldigt rent konkret att just den här, att de parar den nyliberala politiken och att man inte försöker linda in den längre genom att kalla det det nya arbetarpartiet eller så, utan det är väldigt så här ett naket klassintresse som får liksom träda fram och att pengarna ska flöda uppåt till överklassens fickor, samtidigt som man driver en ganska osminkad rasistisk agenda för att gå SD till mötes. Jag tänker med angiverilagen och visitationszoner i förorterna, och du var inne på det med att man vill även slå mot folkbildningen och så, men även de här nya interneringscentren för asylsökande. Och jag tänker att både det, den här rena repressionen och övervakningen och angiveriet, och nu då när vi har gått med i NATO, även militariseringen av samhället, den paras ju även med Sverigedemokraternas paradgren, med den här falska oasen, om vi ska använda ökenterminologin, med någon form av nationalistisk kollektivitet som ju blir någon form av förgiftat vatten i form av en sån vit svensk identitet som kan ge någon form av illusoriskt självförtroende och mening i den här öknens tomhet eller i öknens nihilism. Och det blir ju inte bara att det blir en form av förgiftad gemenskap, utan det är även en gemenskap mot fiktiva fiender som hotar liksom, vad ska man säga, ens way of life eller så. Och jag tänker då på muslimen eller förorten och så. Och att det blir liksom som ett uttryck för en form av alienerad mänsklighet som bara kan finna glädje och berusning i hat. I att kanalisera hat som en utväg ur den här öknens meningslöshet. Och jag tänker att det blir lite som en lika giftig och substanslös kollektivitet som symbiosen under en narcissist lovebombing, att man liksom, man blir uppslukas av det som förgiftar den. Och det är ju lätt att liksom känna mycket uppgivenhet kring just det politiska läget i Sverige och liksom den här organiserade rutin som Tidögänget utgör. Men då kommer jag att tänka på en grej som Mario Tronti skrev en gång, att det är väl den här intervjun om Destituent Power, att det som behövs, det är en kraftfull, stark och uttalad motståndare mot vilken man kan släppa lös en rörelse och låta den mogna. Och han hyste ihop kring de här nykonservativa politikerna i USA, att det skulle kunna leda till någon form av stegrad politisk konflikt. Det blev ju inte så, utan sen kom ju Barack Obama och som avväpnade hela den här konflikten med sitt yes we can. Och så blev det inte så som han hade hoppats. Men vi då, vi har ju ändå nu den här blåbruna fronten i Tidölaget. Och jag tänker att det också kan leda till någon form av stegrande samhällskonflikter. Insatserna höjs och det blir en mer ohållbar politisk situation, den normaliteten förskjuts och den här samhälleliga trögheten som finns i Sverige börjar lösas upp. Och jag tycker man kan se det lite, till exempel reaktionerna på angiverilagen, där många yrkesgrupper rent ut går ut och säger att de ska massvägra och bedriva civil olydnad om den här lagen trädde igenom. Vilket jag tycker känns väldigt peppande faktiskt. Och på lite samma sätt så kan man också se på hur högern känner panik inför Palestinarörelsen. Och hur han liksom bemöter den typen av motstånd med liksom lögner, skräckpropaganda och försöker utmala alla som judehatare och antisemiter och allt möjligt. Samtidigt som han bedriver ett villkorslöst stöd till Israel och köper vapen i miljardbelopp av, ja, men som Elbit Systems, det israeliska vapenföretaget. Och jag tror att det var du som skrev det på Twitter som gjorde också att jag gjorde den kopplingen till just att Israel är på något sätt den ultimata garanten för den här doktrinen som liksom batonghögen hela tiden faller tillbaka på, att försöka skapa liksom ordning genom repression. Och skulle Israel misslyckas med det så skulle ju verkligen den svenska högern också stå med brallorna nere och liksom att de här reaktionära papperstigarna skulle stå nakna. För då är det så uppenbart att det inte funkar. De är inte den mest avancerade liksom spjutspetsen för den här doktrinen skulle lyckas. Det skulle ju också urholka legitimiteten för deras lagordning, batongpolitik liksom.
Mm. Ja, Israel är ju ett laboratorium för alla de här formerna av så här, hur man kan gradera olika medborgarskap och vilka som är icke-medborgare och
precis.
Hur övervakningen kan gå till eller liksom hur nära man kan leva en mur. Man kan ha israeler som badar och festar och är rätt nöjda med tillvaron samtidigt som det är massdöd några kilometer därifrån.
Mm.
Kontrasterna blir ju så enorma där.
Nej men verkligen. Och jag tänker just att den här typen av konflikter, att jag ser att det liksom insatserna blir högre och högre. Att det kan bli den här stegrande samhällskonflikten som ändå kan göra att saker börjar hända. Alltså att vissa låsta positioner börjar liksom ruckas på så. Jag tänker till exempel, jag tycker ju att när man pratar om kommunikation och sådär och att man ska göra sin röst hörd och så i ett destituerande perspektiv så är det ju tämligen meningslöst, utan då är det ju mer att prata om någon form av kortslutningar, alltså icke-kommunikation, eller för att prata med gildelösa, alltså att man kapar språket. Och då tänkte jag på två exempel, tal om Israel nämligen, kom jag på nu. Det var ju det när Ulf Kristersson skulle komma till Göteborg och ha någon så här after work och typ hänga med lite muffare och ha lite mysigt. Men att hela det mysiga mötet kortslöts av palestinaktivister som inte ville ställa upp på de grundvillkoren för det här mysiga samtalet utan helt enkelt kortslöt det och ställde frågorna kring Gaza. Och verkligen på bättre än alla tv-debatter jag någonsin sett satte fingret på just problemen kring den svenska delaktigheten i folkmordet i Gaza genom till exempel att köpa vapen. Vilket gjordes ju av Elvitt Systems där i oktober, mitt under folkmordet och så.
Alltså Tikkun ser ju inte motståndet går ut helt och på förkastandet av det här, utan de ser ju också i den här separationen, nihilismen, ingenting. Så de ser ju att det nya måste uppstå i den här nihilismen, i den här öknen genom att vi har ingenting gemensamt. Och då ingenting gemensamt i en dubbel bemärkelse. Att det är någonting som är gemensamt, att det är något delat att leva i den här tristessen, separationen där det inte händer någonting. Att det enda vi kan göra inför det är att göra någonting.
Mm.
Att det också blir ointressant varifrån vi kommer. Att det är identiteter, essens, om vi arbetar, om vi punkar gay. Liksom, alla upplever det här inte, det här ingenting.
Nej men precis, och det är väl där som är själva poängen med det där som vi var inne på förut. När jag pratade lite om det med det politiska kärlek och dess koppling till kommunism. Att det är också där. Där handlar det inte heller om att det fanns något objekt eller subjekt. Och det gör det ju inte här heller. Att till exempel Marcel Taré pratar ju inte om det här med klassammansättning och liksom den traditionen. Utan han är ju mer inne på att ett revolutionärt blivande där det kämpade viet uppkommer i kampen självt på något sätt. Att det finns liksom inte förutvarande på något sätt. Det finns inget subjekt som driver kampen utan att det uppkommer i själva kampmomentet. Men sen, jag vet inte om jag kan känna att det kan bli lite, när man inte tar in liksom hur klassamhället formerar sig och hur det ser ut, att det kan bli lite löst hängande så. Till exempel om man skulle tänka sig att utgå från den här Horton-Egers teori om det immateriella arbetets hegemoni, att det är lite så som klassamhället formar sig nu. Att det, jag ser inte en motsättning i att se det som någon form av grund att utgå ifrån. Men att det sen i själva det revolutionära blivandet, att man överskrider alla sådana här liksom socioekonomiska uppdelningar eller med klassbakgrund eller med olika typer av identiteter i den revolutionära processen, alltså i det revolutionära blivandet. Jag ser inte det som ömsesidigt uteslutande. För han, Taré, använder ju det här begreppet the creature istället för någon form av arbetare och så. Och det kallar han ju ett liksom proletariat i blivande, ett socialt intet, precis det du var inne på. Att det är det som är utgångspunkten. Men jag känner ändå att det hade getts ytterligare dimension om man ändå kunde få in det här med klassomsättning på något sätt. Jag vet ju, de är helt allergiska mot det. Men jag vet det. Men jag har ju, min teoretiska bakgrund är ju mycket inom den autonoma marxismen, som man lite slarvigt kan säga. Och så. Och då är det ju en framtida del och jag kan sakna det i vissa av de här analyserna.
Om man ser till torgprotesterna och de rörelserna så har ju det har inte varit ett enhetligt homogent subjekt på något sätt, att alla har kommit oavsett vad de har. Men å andra sidan, där är ju också kritiken kom in, men det har ju också lett till att de inte har kunnat bygga någon form av kontinuitet, för att de har inte varit förankrade i någon form av plats, oavsett om det är arbetsplats eller bostadsområde eller något sånt, att det har krävts någon form av förankring. Och Tikkun har inte riktigt den där förankringen. Heidegger, det var ju där han hamnade hos nazismen någonstans, att han tänkte sig att det var nationalsocialismen, att det behövdes ett politiskt, suveränt, mytologiskt projekt som kunde återknyta till varandet, det historiskt varande på ett visst plats, återknyta till territorium och bryta den här ödeläggelsen, nihilismen. Han hamnade ju där, sen blev han besviken och lämnade när han liksom såg att det var inte det nazisterna gjorde. Han tänkte att så här, judarna ändå var ett problem för att förverkliga liksom den här kopplingen till jorden på ett visst sätt, eller platsen, som i och med att de var rotlösa. Och då tänker jag liksom, det här, om man ska kontrastera den här liksom vänster-heideggerianismen med Tikkun och sina kommittéer, destituerande, då är ju den här Deleuze och Guattari, deras syn är ju en annan. De har ju i den här boken Tusen platåer, så har de en stor del som heter Traktat om nomadologin, krigsmaskinen, där de diskuterar snarare öknen som en utsida och som en motståndsplats. Det här är liksom en annan sida där de ser just det här öknen som intet, öknet som tomhet, att de gillar ju de här begreppen släta och räfflade rum. Och ett räfflat rum, det är ett rum som har massor med koder, regler, lagar, murar, förordningar, medborgarskap, liksom tullar. Och ett slätt rum, det är ett rum där det är på ett sätt så här gränslöst, att det finns ingen klara vägar, stater, medborgarskap, utan du kan röra det öppet på ett annat sätt. När de använder bilden av öknen så är det ju skildrare släta, öppna rummet.
För då kommer man in på det som också stod i den här texten av en annan mönster, just det med att öknen främjar en nomadisk livsstil. Som gör det svårare för makten att kontrollera det. Och som liksom skapar någon form av frihet, att man är i rörelse. Att man är liksom inte fast. Det är ju också en intressant aspekt av det. Så att det utgör ett problem för makten att kontrollera.
Och om man ska gå tillbaks i historien, så finns det ju den här synen på öken. Finns ju någonstans inom, i många religioner. Kristendomen, judendomen, islam till exempel. Även har kommit upp under olika perioder som romantiken, där man ser liksom att det finns liksom någonstans en slags motsättning mellan natur och civilisation, där civilisationen är det här mänskligt skapande samhället, gemenskapen, men som också har ordning, regler, lagar, och naturen ses som ett hotande kaos, eller så romantiken, någonting man romantiserar. Och sen så har vi den tuktade naturen, den som är, som civilisationen upprättat, det är jordbruket, där man har liksom kultiverat, gjort vattenkanaler, grävt upp. I judiska och kristna liksom, och muslimska traditionen, då blir ju också öknen blir den här utsidan som, om du måste fly förtryck, om du måste söka dig till ensamhet, om du, så är det inte skogen, naturen du söker. Naturen på ett sätt är mer kaos, utan öknen är inte kaoset på det sättet. Öknen är som tomhet, som intet, som noll, så är det något helt annat där du upplever andra saker. Att öken, så här, engelska ordet desert, det kommer ju liksom från latins desertum liksom, och det betyder ju på grekiska eremos, och det är ju så här tomhet, ensamhet, att eremos är eremitens plats, att det är, när du flyr så är det att du tar det till öknen, du deserterar liksom, för dit. Och det finns även andra begrepp som det här wasteland, liksom ödemark, att så här, tyska det Heidegger använder, Wüste, där tomma, vast, immens. De bygger på samma sak, att det, öknen är något annat än naturen, något annat än civilisationen. Och då kan man på olika sätt se så här, hur inom romantiken och liksom finns det här drömmar om att ödemarken någonstans, civilisationens uppgift är någonstans inte bara ta över naturen och kontrollera, utan man måste även ta över ödemarken, för annars sprider sig ödemarken, liksom, annars sker ökenspridningen. Då kan man göra det genom olika former av liksom odla upp öknen på olika sätt. Och det här är, för att knyta till filmen Dune som vi såg, så är ju det, hos Frank Herbert så är det här liksom en av hans stora idéer med Dune. Att det här finns en ökenplanet som har en värdefull resurs, som är en krydda. Det är en krydda som är hallucinogen, som är en drog. Du behöver den för rymdfärder, i så att det är ett imperium, hela deras all transporter är beroende av det här, så att det både kan jämföras med oljan, men det kan också jämföras med droger i och med att det ger de här hallucinogena effekterna. Så droger och olja i ett som resurs som imperiet har behov av. Men samtidigt så finns det då det här, det urfolk eller det folk som har flyttat dit, det religiösa folk som har flyttat till den här planeten och levt där i tusentals år, Fremen, som har sin hemliga plan att de ska terraforma, att bedriva en så här geoengineering av öknen, att de samlar underjordiska vattenreservoarer, samlar på vatten, och att de håller på experimenterar liksom för hur de ska få öknen att blomma, att bli ett nytt paradis. Den här föreställningen är liksom väldigt knuten till så här romantiken, att det finns, han har i Dune, i första boken Arrakis, ökenplaneten, så har han ett appendix där han skriver om det här att terraforma liksom Arrakis, att det, han skriver så här: syftet är enkelt, att bibehålla och producera koordinerande mönster av större och större mångfald. Liv förbättrar i slutet systemets förmåga att upprätthålla liv. Liv, allt liv står i livets tjänst. Nödvändiga näringsämnen görs tillgängliga för livsformer av livsformer i större och större omfattning allt eftersom livets mångfald ökar. Hela landskapet blir levande, fylls med relationer och relationer inom relationer. Så det här är liksom så här projektet av Fremenfolket liksom. Och sen är det då hur de testar olika saker med växa, få olika gräs att växa som sen kan få andra grödor att växa, som sen kan innebära att man kan plantera vissa träd som kan återfukta marken.
Ja, de har väl vissa segel som fångar fukt också?
Ja, så att det projektet någonstans är att stoppa ökenspridningen och istället få en så här terraformning, att återskapa liv, att få det här till en levande värld. Där ligger de, ja, man kan säga en linje med Tikkun, men än mer med liksom Deleuze och Guattari, hur de ser nomadfolk och nomadfolkens motstånd och liksom den form av krigsmaskin de bygger upp som gör statsmakt, imperiell makt omöjlig i öken.
Men det tycker jag, just på tal om Dune, det var en grej. Vi har ju som sagt lite olika, jag var lite mer ljummen inställd. Men någon av de aspekterna jag gillade absolut mest, det var ju de sekvenserna där de bedrev ett grillakrig mot den här teknologiskt överlägsna Harkonnen-armén. Och att de använde öknen som skydd och nästan som ett vapen. Att de gömmer sig och har små sugrör och kan liksom bara dyka upp från ingenstans och slå till blixtsnabbt. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Och just också att de pratade om det, att öknen, dit kan liksom makten inte nå. Alltså så djupt kan makten inte nå. Utan de kan göra små instick med väldigt brutalt våld och väldigt kort tag försöka få någon kontroll, men att aldrig liksom hålla det.
Och de känner inte heller öknen, de känner inte heller de här sandmaskarna, hur de,
nej,
de vet inte hur man ska, hela den gången, hur man ska röra sig liksom som dansande dervischer, röra sig orytmiskt över sanden. Vilket är en av de bitarna i Dune som Deleuze och Guattari faktiskt citerar i Tusen platåer. Så Dune dyker upp i Tusen platåer just i den här sandgången. Så här, sättet att röra sig i öken är inte linjärt.
Jag tänkte på en annan, för du var inne lite på det, en annan grej. Det här med öknen som någon form av plats för insikt. Men det, alltså, Marcel Guattari pratar ju om öknen som en plats för både frestelser, prövning och insikt. Jag tänkte att vi kan prata lite om det. För jag tycker det är väldigt intressant. Och han utgår ju från lite så kristna referenser och så. Och det kan jag väl erkänna att när han drar in dem, som att han citerar Femte Moseboken och beskriver öknen som en ödslig, tjutande ödemark. Eller att han beskriver Jesus frestelser i termer av mot ägande, makt och manipulationer. Så är det lite, jag tycker ändå att det blir lite som när det var en kamrat som för väldigt länge sedan sa att poststrukturalismen, det är som att använda skruvdobb när man spelar fotboll. Nu vet jag inte om man använder skruvdobb längre. Men att om man använder dem rätt så kan man ge en väldigt fördel, vara skitbra. Men det kan väldigt lätt användas fel och då kan man liksom vrida sönder knäna. Och det kan jag känna lite med hans kristna referenser, att det kan vara lite svajigt ibland. Men ibland så blir det klockrent. Som till exempel det med att beskriva öknen som en ödslig, tjutande ödemark. För det kommer tillbaka till det här som vi pratade om förut, det här med den nihilistiska, det, liksom det livlösa, överlevandets öken. Men om det här med just med frestelser och prövningar, så tänkte jag på det, och jag nämnde det förut, just det med hägringar, att i öknen så finns det många frestelser, alltså i form av hägringar. Och om vi pratar öken utifrån muslimska kommittén och Tari och så det kan ju vara individualistiska skitdrömmar, den här jakten på ständigt mer konsumtion, bättre karriär, ny partner, bostadskarriär, eller att man försöker hitta någon form av mening med någon sån panikartat kontaktsökande för att känna närhet genom, jag tänker, med datingappar eller så här sockriga kickar på sociala medier för att få likes eller så. Eller den här frestelsen att slicka uppåt och sparka neråt för att på något sätt vinna någon fördel gentemot människor i samma situation som man själv, och kanske till och med gå på och köpa fascismens lögner och så. Och vad gäller prövningar så tänker jag att det är ju i öknen är också ganska många som det här med att man måste sälja sig till lönearbetets utsugning. Att man liksom, att ens tillvaro är ett enda lång öken av ändlöst arbete med små lufthål med fritid som helger och semester och så. Och just det här med frestelser och prövningar fick mig att fundera lite kopplat just till politik och till den politiska rörelse jag engagerade mig i, eller har varit del av sen liksom strax innan millennieskiftet, alltså den autonoma rörelsen. Mm. Om personer som har liksom droppat av och försvunnit. Jag själv var en av dem. Jag försvann från politiken väldigt länge, men nu är jag tillbaka igen. Men just det här med vad är det som gör att man hör mycket om gamla kamrater som liksom helt gett upp sina tidiga ställningstaganden eller politiska positioner och så. Och kanske till och med är liksom aktivt fientlig till allting som på något sätt hotar överlevandes tillvaro. Eller, liksom, eller om man ska prata med temat att försöka att lämna öknen. Och att personer då som ingår i, som tidigare ingick i vårt vi eller vårt oss nu liksom vänder ryggen till, tänker jag, det är komplext. Men att då utifrån det som vi pratat om, att det kanske man kan se det som att det är vår politiska rörelse som inte lyckades skapa en tillräckligt stark gemenskap så att man kunde motstå de här frestelserna och prövningarna som kan vara. Och att just att det här med att skitrelationer skapar en skitpolitik, att man, det är superviktigt att man ser det politiska i vänskap, i kärlek, i de banden man har till varandra. Och jag tänker att då kommer man in på det som Tari pratade om, det här med att man kan få en andlig styrka som härdas av öknen. Och att det kan vara oerhört stärkande då, till exempel att man kan få genomgå en förändring i livet. Man får barn eller man flyttar eller någonting. Men att man inte isoleras, utan att man fortfarande kan liksom fortsätta vara politiskt aktiv. Eller att man till exempel, om man hamnar i häkte, att man ändå liksom i cellens ensamhet kan känna någon form av styrka i att det finns en gemenskap utanför murarna och så. Så det funderar på liksom att det är att just att prata om, att det är lite, gör det lite enkelt för sig att prata till exempel om sellouts eller sådär, som inte pallar trycket eller så. Att det är lite liberala begrepp, och det är ju liksom aldrig okej att sälja ut sina kamrater och så. Men att man kanske ser det då mer som enskilda misslyckanden för oss som rörelse. Att gemenskapen inte var stark nog att kunna motstå de här frestelsen och prövningarna. Mm. Tari skriver att riktig styrka, det ligger att erövra öknen, dela och ge stöd i smärtan även om det bara är för en dag. Ja, det satte igång lite tankar med just det där med frestelser och prövningar. Jag vet inte vad du säger om det. just öknen.
Marcello Tari, han skriver ju under pandemin, under den hårda lockdownen som var i Italien. Det var lika stark i Frankrike. Texten här, brev till mina vänner i öknen, det är ju att alla tvingades sitta isolerade i sina lägenheter, i sina bostäder. Till en början gick de ut på balkongerna och trummade och sjöng sånger och försökte skapa liksom en gemenskap på distans. Men allt eftersom så föll den därifrån och han försökte tänka sig sätten, ensamheten i den här isoleringen och se hur han kunde tänka sig det här som en prövning på det sättet. Och det, ja men hur i Moseboken, judarnas exodus från Egypten, det var ju era runt 40 år i öknen och Jesus trädde ut i öknen för att finna sin lära och där blev han liksom frestad av djävulen och någonstans utvecklade sin teori som han sen återvände och förkunnade. Tarej går ju igenom då dels hur det har uppstått samhällen, communities i öknen från de som har tvingats fly undan förtryck och tagit sig till den utsida och där också funnit varandra. Men också i det där karga klimatet att tvingas överleva på de få resurser som finns, att i den prövningen där så också att tvingas tänka igenom vad som verkligen är viktigt, vad man verkligen tror på. Att i ensamheten också känna den där ensamheten. Och jag tänker så här, William S. Burrow är en som också har liksom skrivit mycket om så här, öknen som utsida. Och där är det alltid så att staden är kontroll. Det är kontroll medan i ödelandet där det liksom finns övergivna rester av samhället, civilisationens ruiner eller öknen. Det är en frontzon. Där finns friheten. Dit kan man desertera, liksom bygga de här motståndsgemenskaperna som gör sina angrepp. Och jag tror för Deleuze och Guattari, de är liksom inne lite på, jag tänker att Guattari är mer åt det hållet än han är egentligen åt osynliga kommitténs håll så att säga. Utan de pratar om så här, öknen som deterritorialisering, att man kopplas från det här att skapa plats, skapa civilisation, skapa stad. Liksom, att det finns en förlust eller uppluckrande av det som binder liv till territorium. Så att det som sker i öknen, det nya som grundas, måste grundas från noll. Att det kan inte baseras på det tidigare. Det är också den här bemärkelsen av att vara ett slätt rum. Liksom. Så att det är platsen för grundandet av någonting nytt, någonting annat. En annan ordning som inte är kopplat till en plats på samma sätt utan är nomadstammar, det är eremiter, det är isolerade som finner varandra. Tarej, han lyfter det här liksom att det finns en rad sådana föreställningar i det här desertum civitas, liksom en civilisation i öknen, att det finns en stad i öknen, en värld utanför världen. Och han tar upp Edens lustgård som ett sånt exempel om det här gröna paradiset som existerar. Och i Bibeln, i liksom Jesaja, där står det om öknen och ödemarken ska glädja sig och hela marken fröjdas och blomstra som en lilja. Att det är det här liksom kommande som ska uppstå ur öknen. Jag älskar den boken Den lille prinsen av, vad heter han, Antoine de Saint Exupéry, jag kan inte uttala hans namn på franska, men han var ju en sån som en stridspilot, befälhavare fransk som var mycket i Sahara, flög plan och krigade mot liksom de sahariska nomaderna samtidigt som han hade viss beundran för dem. Och i den här lille prinsen så spelar öknen en central roll och då är det en passage där de går liksom genom öknen och den som prinsen vandrar med är så törstig liksom och behöver någonstans. Han ser bara sanddynor och de vandrar på natten och sen så plötsligt så börjar han liksom förstå skönheten. Och då säger lille prinsen så att det som gör öken vacker, sa den lille prinsen, är att den någonstans gömmer en brunn. Så att jag förstod plötsligt sandens mystiska strålglans. Så att den där liksom drömmen, tanken liksom om att det finns en mystisk eller en mytisk utsida som lever och skapar en annan form av liv, en annan form. Det uppstår en ny värld där. Det, ja, men den tanken är central hos det lösgattar i, och det är den stan som tar i också någonstans, knyter an till.
Ja, du menar det med, när han pratar om det med oaser?
Oaser och liksom Edens lustgård och staden i öknen.
Men det som jag tycker är intressant också med Tari, det är det han pratar om. Att man aldrig får se de här oaserna som tillflyktsorter, för då kommer de dö eller förstöras. Utan då drar man med sig liksom ökensanden in, utan att man kan liksom, det man kan inte se det som någon form av liksom flykt ifrån ens liksom otillfredsställelse i sin tillvaro, eller som att man bara kan isolera sig där, utan då kommer de, alltså att oas dör i isolering. Utan att den här kampen mot liksom den rådande ordningen eller saker och ting eller mot öknen, den måste man fortsätta med. Det går liksom inte att isolera sig i de här oaserna. Nej. Oavsett om det är liksom en kommun eller om det är en kärleksrelation eller vad det må vara.
Alla som återkommer från öknen har med sig sina spår och sina ärr och sina skador. Men det är också de erfarenheter de bär med sig därifrån.
Jag tänkte på, vi var inne på det lite, det här med att Tari också pratar om öknen som en plats för insikt. Du var lite inne på det, liksom att där distraktioner och det överflödiga på något sätt sorteras bort. Och det fick mig att tänka på att han pratar ju även om det här med hopp och hopplöshet. Och att hopp, ja, men till exempel hopp om öknen, eller hopp om att det går att rädda den här världen genom politiska reformer, som att reformera liksom bankväsendet eller kicka ut pengarna ur politiken. Eller så, att det är liksom, det blir väldigt så här tomma förväntningar om att saker och ting ska ordna sig, och att man liksom blundar för hur saker och ting verkligen är. Och att det är som att man vägrar ta på sig de här solglasögonen i filmen They Live. Så man verkligen ser verkligheten som den är. Man ser alla dåliga budskap. Man ser hur verkligheten är. För det menar ju att det är först liksom när man har förlorat allt hopp om den rådande ordningen som man kan känna någon slags hopp. Alltså att hopplösheten i sig blir ett vapen. Att det finns inget, det går inte att använda eller rädda de kapitalistiska institutionerna. Utan vi får bara liksom bara förkasta dem och sen så göra något själva. Och det tycker jag, just vad gäller öknen, han skriver även det här med att öknen också klargör vad som är möjligt och omöjligt. Och det tänker jag att det skulle kunna vara en sån insikt som man får, att just att i öknen, det är omöjligt att på något sätt reformera kapitalismen eller att använda institutionerna som de ser ut för någon form av progressiv politik eller en radikal politik. Utan att vi måste bryta med öknen och göra något eget via de här oaserna och vår gemenskap och så.
Ja, det intressanta är, jag har lite tänkt med mitt poddande att jag funderar lite med den här podden Apans anatomi, att jag har försökt lägga den nära ny vänsterteori. Och så länge det fanns ett rörelseuppsving så kom det också intressant teori. Men när det försvann så har det liksom blivit ett tomrum. Och sen så har vi med de reaktionära krafterna som blir starkare i världen, att det... För mig har det varit så här, men okej, då kanske jag får ta ett år eller så där jag bara låter diskussionen vara flummig, abstrakt eller urspår, inte direkt se en konkret politisk koppling till varje kamp just nu, utan bara få tänka runt kring kategorier och se, ja, världar, utopier, drömmar, affekter. Å ena sidan kan man se det som en svaghet att man så här inte kan någonstans vara mitt i vår tids antagonism och diskutera där. Och det, jag hoppas jag liksom ska kunna vara där också. Men samtidigt har jag själv ett väldigt behov av att säga att det här är rätt tid nu att kontemplera, kliva utanför, sitta. Liksom, oavsett om det är Gramsci som sitter i sin fängelsecell och liksom skriver i sina anteckningsböcker. Men det här är en form av kollektivt skrivna anteckningsböcker. Kollektiv ökenvandring för stunden. Så här, och jag vet inte vilka vägar man kommer hitta och var man kommer ta vägen. Men just nu har jag liksom ett behov av att ta den vandringen. Även om marxistiska kamrater säkert sliter sitt hår över det här. Liksom.
Jo, men det kan väl också tycka är lite fördelen med de här, både de här ökentexterna men även liksom den här destituerande strömningen överlag. Att det, där finns det verkligen en sanning som talar till en, som gör, som berör en och som gör att det känns som att det säger något om ens erfarenheter och sin livssituation. Medan jag försöker också ibland läsa lite tyngre marxistisk teori. Men jag kan tycka att det blir väldigt, alltså när det blir väldigt för tungt och abstrakt, att det blir väldigt frikopplat ifrån någon sån praktisk implementering. Att det känns som att det ibland kan bli liksom text för textens egen skull eller text som ska leda till en ny textproduktion och inte någon sån praktisk tillämpning liksom, som man kan använda till en politisk praktik. Men det känner jag ju med de här texterna kring öknen och kring den destruerande, att det, man blir superpeppad, man vill läsa mer och man vill också se hur kan jag använda det här direkt här och nu. Liksom. Att man kan plocka upp det direkt. Det är inte så svårgenomträngligt och man blir liksom inte bortsållad eller sömnig av för mycket. Det är ju liksom avancerade filosofiska begrepp och så, men det, är ändå någon, det finns ändå någon form av sanning som talar direkt till en.
Jag ser både möjligheter och faror i varje begrepp som man går igenom. Det är så, jag är oerhört ambivalent, men det gör det också så roligt att läsa och gå vidare. För jag bara, men vänta nu, vad fan ska vi med Heidegger till? Vad fan ska vi liksom plocka
in? Ja, jag blir som sagt nervös.
Och så här, vad har vi för nytta av Nietzsche? Eller liksom, det finns en väldig förkärlek i den här traditionen att plocka in den här konservativa högern, liksom, just för att den, eller den radikalkonservativa strömningen, för att den är ju så starkt antiliberal, och i den här antiliberalismen, icke-liberalismen och det de kallar nihilism, att det, oavsett vad du läser från högern, från liksom Nietzsche, Heidegger, Jünger, Spengler, fram till Jordan Peterson, så är det liksom, det centrala begreppet är hur ska vi bekämpa nihilismen? Och det är osynliga kommittén och de, ja, från Sartre fram till osynliga kommittén är ju, ja, samma sak. Hur ska vi bekämpa liberalismens nihilism? Men de har vänt det till ett helt annat. De har varit att komma ur en frysning, låsning i marxismen och liksom hitta något. Och de kommer ju inte alls till samma slutsatser som den där högern, men någonstans är ju en märklig beröringspunkt där alla texter refererar till varandra tvärs över den politiska, det är som den politiska fascismen och den politiska vänstern har är varandras dödsfiender, men kulturfascismen och en slags filosofisk marxism.
Det är inte att cirkeln sluts bara.
Nej, det sluts inte, men det är någonstans hela tiden. Walter Benjamin satt i diskussion med dem. Liksom, Agamben sprang på Heideggers seminarium. Osynliga kommittén liksom har suttit och läst Oxvandring och Jünger. Att de, någonstans så har de det som, inte som dialogpartners, men som boxningspartners eller sparringspartner för att liksom tänka om sitt tänkande. Ja, jag vet inte riktigt var man ska hamna i det. Men
nej, men det
är farligt.
Ja, en annan grej på tal om just osynliga kommittén som jag tycker är väldigt intressant är ju liksom det här med att de, hur de ser på makt och att de ser makten som liksom immanent i hur liksom samhället teknologiskt och ekonomiskt gestaltar sig. Att det är liksom inte, de menar ju att de typiska till exempel politiska institutionerna är helt ihåliga. Om man skulle storma Kapitolium, ja, då inser man att man har liksom bara blivit lurad, utan att den reella makten finns liksom immanent i själva livet, i liksom i varulogistiken, i motorvägarna, i stormarknaderna, i apparna på telefonerna. Att liksom att det, den är så uppenbar så att den inte syns. Och att det som är själva syftet är att göra liksom makten med stort M, att destituera det, att få den att krascha tillbaka. Jag skriver i min text också, att krascha tillbaka ner på jorden, inte att storma himlen, utan att göra det liksom det ogreppbara greppbart. Och det är de ju mycket inne på, det här med att man ska blockera flöden och sådär. Att man ska göra det abstrakta, ogreppbara, greppbart. Det tycker jag är väldigt inspirerande att se på makten på det sättet. För då blir det ju också att man direkt kan på något sätt gripa sig an.
Jo, jag gillar ju de här tankarna om inhabiting, att bebo, liksom bebo där du befinner dig i platser, liksom hitta sätt att, och sen så vet jag ju också att jag skrev en text för länge sedan om italienska teorin om att skapa röda fästen där man skulle, och så var en diskussion kring den, jag vet kamrater i Malmö, Lund diskuterade den och så här, men det här är inte användbart längre, vi befinner oss inte på samma plats så länge, vi är så nomadiska, så prekära, så flyttar runt, man på sin höjd när man skaffar barn så befinner man sig 10 år på samma plats, men det är den mest fasta kategorin i ens liv, liksom. Det är liksom de här barnåren, annars är man, fladdrar runt mellan jobb och bostäder och så. Men då är ju då frågan, hur kan man kombinera det? Var det den här Industrial Workers of the World, syndikalistiska fackföreningen som var helt nomadisk och liksom drog, agiterade, byggde upp sektioner som blev kortlivade men stridbara och ändå kunde liksom förankra det i de lokalsamhällen som fanns för stunden. Att vi måste hitta sättet att liksom kunna bebo platser fast vi inte är förankrade i dem, att vi inte är territoriellt riktigt bundna kring dem. Vi kan inte säga att min farfars farfars farfar har bott på den här marken.
Nej.
Så ja, jag har bott här ett år. Nu är jag en del av den här. Nu har jag en lägenhet i Bagarmossen. Är jag Bagarmossenbo oavsett om jag bott där i 6 månader. Och sen när jag flyttar därifrån så är jag någonting annat. Men jag kan ändå organisera utifrån det när jag väl är där för stunden.
Det var väl lite det som var tanken med Sorgfri läger till exempel. Att de löste upp de här gamla identiteterna i det här nya Malmöbo. Att man bor och lever i Malmö och då är man en Malmöbo. Och då blir det ju inte just det att man måste ha någon form av släktledskoppling till marken eller något sånt där. Utan att det är liksom någonting som utövas på något sätt. Och att man bebor platsen.
Sen är ju då problemet som... Det är väl Heidegger också kommer tillbaka till att det här ödeläggelsen är inte bara en ödeläggelse. Det är inte bara att du river alla hus i Gaza utan det är också att du ödelägger möjligheten till fortsatt liv. Du rensar inte bara, det är inte bara tömmer ett rum utan det gör att ingen kan bebo det rummet mer. Det finns ingen möjlighet till liv och reproduktion i det rummet längre. Så här, att det är de bitarna som är så skrämmande just nu av vår tid. Liksom, att, om det bara var liksom att som la ner någonting eller avfinansiera någonting så kunde vi bara starta upp det igen så fort som möjligt. Men med klimatförändringarna, med krig, med liksom exterministisk politik som högern bedriver, den här liksom, så lägger de ju in blockeringar att ens kunna liksom återvända och bebo det igen.
Och då ställs det verkligen på sin spets att det här motsättningen mellan överlevnad och liv, att det blir motsättningen mellan död och liv, att, liksom att kampen för liv blir ännu mer akut på något sätt.
Ja, nej, jag tror liv är det centrala begreppet just nu. Det är inte krig mot fred utan det är krig mot liv. Och jag tänker... Jag hade ett annat poddavsnitt som handlade om Nick Dyer Whitford. Han sa att det begrepp vi borde använda nu kanske är biokommunism. Liksom. Att det är kommunism som inte handlar om produktionen utan reproduktionen. I första hand att det handlar om vården, hälsan, mot det sexuella våldet, mot kriget, mot... hela vår livsmiljö, planet förstörs. Alla de här liksom kamperna måste på någonstans förbindas i ett politiskt projekt. Och det är förbi oss och det är inte bara en politik förbi oss utan det är liksom en radikal liksom, brytning till något annat. Och då är det en kommunistisk bios, en biokommunism på det sättet.
Och det är väl det man kommer in på, det att desertera, det är liksom inte bara att desertera ifrån, vad ska man säga, öknen och den kapitalistiska ekonomin, utan även från sitt eget ego liksom, att det är även sin egen, sitt subjekt ska man på något sätt desertera ifrån. Och just det att man ska, att det är någonting nytt att skapa en ny livsform. Någonting nytt utanför, alltså i den här utsidan då.
Ja, nej, Öcalan så där, kvinna, liv, frihet, kommer också rakt in på. Ja, börjar vi känna att vi har fyllt våra, vi hade skrivit upp så oerhört många punkter.
Ja, det fanns ganska mycket att prata om. Ja. Vad gäller just öken, helt klart.
Ja.
Men en sak som jag bara, just det där med oaser, att där ställs sig på sin spets, att oaserna är det där liv skapas. Att det är liksom någon form av grundförutsättning för vad en oas är, tänker jag. Och just att det är, att oaser är i öknen men inte av öknen. Och att det är en utsida. Att det tycker jag också är, i och med att jag är liksom inläst på andra teoretiska traditioner, så känns det som någonting ganska nytt och fräscht grepp. Det här med att vara utanför och emot och inte
inom och emot.
Precis. Ja, så det satte igång tankarna. Helt klart.
Vi kanske ska avsluta där. Jag kommer nog återkomma till Dune i liksom fler avsnitt. Jag har funderat på att göra ett avsnitt om ökenkrig och ökengrillaföring och Lawrence of Arabia faktiskt.
Ja, men det tycker jag du ska göra. Det tyckte jag som sagt var de starkaste delarna av Dune. Det var just ökenkriget.
Ja, just det.
Ökengrillakriget.
Jo, nej, man gick ju verkligen ut ur salongen och bara, var kan jag signa upp?
Ja, precis. Jo, och det är ju verkligen en film som ska ses på bio, att det liksom dånar och att man liksom verkligen sugs in i öknen. Det är ju helt klart.
Ja, det är ju fantastiska scener, alltså filmiskt, det är färger och ljuden och så. Ja, jag får tacka Björn för det här samtalet och det här avsnittet kommer väl släppas samtidigt som Brand har sin release i Göteborg där du är med och pratar.
Ja, precis. Det ska bli skitkul. Och det var skitkul att vara med här med och snacka. Och nörda loss om ökna.
Ja, verkligen. Jag tänkte eftersom det är avsnitt 100 så ska jag få nörda mycket och länge. Och tacksam över att vi kunde göra det. Tack.
Tack. Thank you.